Hej och välkomna till Radio Malmbäck. Radio Malmbäck är en del av Höglandets närradio och kategoriseras under benämningen program 5. Höglandets närradio sänds på 103,9 MHz. Mitt namn är Mikael Lägermo och jag sänder här det 14:e programmet i en serie som jag började arbeta med hösten 2014. Jag har haft en linje som jag följt under seriens gång, nämligen att bygga programmen på kristen grund och att från den utgångspunkten belysa andliga och själsliga sammanhang. I det här programmet, vilket jag givit rubriken Kraftskiftet, vill jag belysa hur vår egen vilja dels kan stå i kontrast med Guds vilja för oss under vissa ögonblick i våra liv, men också hur de båda viljorna kan samspela med varandra och åstadkomma en härlig harmoni i hela tillvaron. Kanske den djupaste och mest meningsfulla form av kristendom som vi kan uppleva. Ingenting av det här är möjligt utan tillslipning av våra personligheter och våra karaktärsdrag. Aposteln Paulus liv är kampfyllt, det behöver ingen tvivla på som har läst hans skrifter. Samtidigt är hans liv sett med Gudsrikets ögon framgångsrikt. Hur är denna dubbelhet möjlig? Om vår egen vilja delvis slipas ner och de sämre dragen i vår personlighet tonas ner och ersätts av andra, bättre drag. Hur kan då det samtidigt leda till en framgångsrik tid för kyrkan och Guds rike? Svaret på den frågan är att Kristi kraft kommer istället. Den blir som en styrande, korrigerande kraft eller vilja. Vilken navigerar oss bättre genom en ond och svår, många gånger gudsfientlig värld? Jag vill att du följer med mig till det andra Korintherbrevet med början i det 11:e kapitlets 22:a vers. Vi ska göra nedslag i den texten fram till och med det 12:e kapitlets 12:e vers. Som bakgrundsskildring behöver vi förstå att andra förkunnare och framträdande kristna gestalter dykt upp i Korint efter att Paulus varit där. De har genom antydningar, mer öppna angrepp och annorlunda framställningar av evangeliet ställt Paulus i en sämre dager. Han har genom dem blivit ifrågasatt och den evangeliska grundval han lagt i församlingen har utsatts för angrepp. Det är så Paulus upplever det och nu går han i svaromål. Han gör det inte först med en lång lista över under, tecken och mirakel som han upplevt. Nej, istället inleder han med en lång beskrivning av de svårigheter han genomgått såsom apostel. Han beskriver hur han haft mer arbete som Kristi tjänare jämfört med de andra. Hur han oftare varit i fängelse. Hur han fått hugg och slag i överflöd. Hur han många gånger varit i dödsnöd. Han omtalar hur han vid 5 tillfällen fått 39 piskrapp av judarna. Hur han 3 gånger blivit piskad med spön. Hur han vid 1 tillfälle blivit stenad. Hur han 3 gånger lidit skeppsbrott. Vid 1 av tillfällena driver han omkring ett helt dygn på det öppna havet. Målande erinrar han om strapatser på sina många resor. Hur han utstått faror på floder, faror bland rövare, faror genom sina egna landsmän, faror genom hedningar, faror i städer och i öknar, faror på havet och faror bland falska bröder. Han har genomlevt många vaknätter, ofta utstått hunger och törst. Ibland har till och med hungern slagit över i svält. Ja, så uttrycker han sig faktiskt. Dessutom talar han också om köld och nakenhet. Sedan avrundar han med följande ord i det 11 kapitlets 28 vers. Och till allt annat kommer det att jag varje dag är överhopad då jag måste ha omsorg om alla församlingarna. Tänk att han ändå fortsätter enträget framåt för Guds rikes bästa, trots allt det här. Är detta karaktärsdanande för Paulus? Ja, säkerligen är det på det viset. Vi måste minnas hans bakgrund. En strikt farisé, vilken fått sin träning i den mosaiska lagen hos den beryktade läraren Gamaliel. Det här berättar Paulus i en scen redovisad i Apostlagärningarnas 22 kapitel. Han känner alltså från grunden lagens stränghet, där varje sekvens av livet är strikt reglerad, där varje dag är förutsägbar, där årsförloppet kantas av ritualer och påbud. Nu har hans liv förändrats på flera punkter. Dagsinnehållet kan inte alltid förutses. Han har ingen skriven agenda att utgå från. Men han har en annan styrande faktor i sitt liv, den heliga ande. Vi möter hans uppfattning om framtida händelser kopplade till hans person i Apostlagärningarnas 20 kapitel, verserna 22-23. Och se, bunden i anden beger jag mig nu till Jerusalem utan att veta vad som där ska ske med mig. Men ett vet jag, att den heliga ande i den ena staden efter den andra betygar för mig och säger att bojor och bedrövelser väntar mig. Här möter vi en språklig formulering som kanske vållar oss en del huvudbry. Bunden i anden. När jag tittar på uttrycket i en fransk respektive en engelsk studiebibel så finner jag att uttrycket pekar mot något man nödgas göra till följd av en inre övertygelse. Paulus inleder alltså försvaret av sin apostlagärning med den tuffa beskrivning vi nyss tagit del av. Efter det följer i inledningen av andra Korintierbrevets 12 kapitel något annat, nämligen syner och uppenbarelser han tagit del av. Lite oväntat benämner han nu sig själv i andra person. Han framställer saken på följande vis. Jag vet om en man som är i Kristus. Han går vidare med att berätta för korintierna hur den mannen blev uppryckt ända till tredje himlen. En nivå han också benämner paradiset. Att mannen där får höra outsägliga ord. Sådana som det inte är lovligt för en människa att uttala. Han säger också att det är svårt för honom att avgöra om han färdats med sin kropp eller utanför den. Han kan inte avgöra det, endast Gud Fader vet det. Tydligen är det svårigheter Paulus befunnit sig i för evangeliets skull ändå inte nog för att balansera ner ett eventuellt utvecklande av högmod i hans inre. Ett andligt övermod som skulle kunna blivit följden. Ett resultat av hans höga uppenbarelser som skulle kunna leda till hans fall. Den högste låter istället en törntagg i hans kött ta ner den risken. Paulus skildrar målande i 12 och vers 7. Och för att jag inte ska förhäva mig på grund av mina övermåttan höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i mitt kött. En satans ängel som ska slå mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Paulus är till att börja med inte nöjd med det här. Han beskriver en dialog i vers 8 och 9 där Paulus själv först tar ett initiativ. Han skriver så här, att denne, det vill säga Satans ängel, måtte vika ifrån mig. Därom har jag 3 gånger bett till Herren. Men här kommer inte det svaret han förmodligen väntat sig. Istället replikerar den högste som följer: min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet. Naturligtvis har det spekulerats mycket i vad det är för åkomma han drabbats av. Vi kan inte med säkerhet fastslå det, men vi inser av det ovan sagda att Paulus gärna önskat bli av med. Det tycks som att under 3:e bönomgången gällande besväret så kommer det ett svar. Ett svar som Paulus finner sig i. Nu ger aposteln uttryck för att han tar det hela med glädje. Han väljer ett annat perspektiv när han säger att han vill berömma sig av sin svaghet. Varför då, undrar vi? Hur kan han säga så? Jo, han inser något viktigt och pekar på följande andliga process i vers 9. På det att Kristi kraft må komma och vila över mig. Detta är en oerhörd insikt och en verklig nyckel för oss troende. När vi tar del av Pauli liv, både det före och det efter omvändelsen, så förstår vi att han är en person med stark och uthållig vilja, starkt driv att utföra och verkligen åstadkomma saker. Först från ett judiskt perspektiv, sedan från ett kristet. Alltså, han beläggs med ett mått av svaghet, en bromsande inverkan som växlar ned hans egen styrka. För att Kristi kraft för det första ska komma och för det andra ska vi vila över honom. Det vill säga förbli över honom. Det här är ett kraftskifte av allra högsta klass. På en nivå som ingen mänsklig varelse kan tvinga fram. Bara himmelens makter kan åstadkomma det. Vad menar då den högste när han säger att kraften fullkomnas i svaghet? Är Paulus egen vilja helt borta ur bilden och sidosatt för en kortare eller längre tid? Nej, jag tror inte det förhåller sig så. Jag tror inte Gud agerar så mot sin skapelse. Jag tror att det handlar om en reducering av den egna viljans styrka och inflytande hos en person, och att den nu friställda kapaciteten i en utbytesprocess istället fylls av Kristi kraft och närvaro. Det är naturligtvis en välsignad utbytesprocess. Det är här som förklaringen till under och tecken kommer in i bilden. Om inte denna nådesprocess, denna tillslipning och delvisa nedtoning av den egna viljan äger rum i en troendes liv, då blir det också en avsaknad av under och tecken. Ärligt talat, hur skulle vi kunna åstadkomma övernaturliga ting utifrån vår egen kötsliga natur? Nej, det går givetvis inte. Det kan vi nog vara rätt så överens om. Det här senaste resonemanget kan jag självfallet inte bara grunda på egna antaganden. I så här seriösa frågor får vi inte gissa oss fram. Samverkar inte Gud alls med vår egen vilja, den natur, den personlighet, den uppsättning, karaktärsdrag som kännetecknar dig respektive mig? Jo, det tror jag att han gör. Det finns en risk för en kristen att tänka som så här: inget i mig duger, det måste tömmas helt, jag måste bli alldeles blank, blank och tom i mitt inre, för att Kristi kraft och närvaro ska ta sin boning i mig, ska bekläda mig. Troende människor kan vänta under stora delar av sitt liv på att detta ska ske, Ändå tycks det så jäckande, så undflyende. Det finns ett underbart ord, även det från Paulus, som tröstat mig på djupet många gånger i livet. I Filipperbrevets andra kapitel, den 13:e versen, säger han: Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Fantastiskt! Min och Guds vilja behöver inte stå ständigt i motsatsförhållande med varandra. De båda viljorna kan kollidera, men det behöver inte alltid vara så. När vi omvänder oss så stäms vår vilja i mycket större samklang med Guds. Vi vill det han vill. Han vill det vi vill. Att kraften fullkomnas i svaghet blir för mig då det absolut nödvändiga tillägget, det vi brukar kalla kronan på verket. Min vilja i harmoni med Guds vilja, stämd i samklang med den. Efter en eller flera tillslipningsprocesser av vårt väsens natur, där kapacitet för gudomlig inverkan ställs till förfogande, sker alltså det underbara. Att Kristi kraft kommer över oss och förblir över oss. Paulus vet också med sig att det här är förutsättningen för hans ämbete som apostel. Vi ser att han nämner mer av innehållet i den vågskål som har med lidandets bägare att göra än vad han nämner från bägaren på den andra sidan, den vi kan kalla välsignelsernas, uppenbarelsernas, kraftgärningarnas vågskål. Det finns en variation gällande vilken bägare som för tillfället väger mest under Paulus livsresa. Under båda dessa förhållanden, åt vilket håll balansvågen än tippar, så går dock Gudsriket framåt. Det är viktigt att notera. Paulus avslutar så sitt resonemang i den här delen av andra Korintierbrevet med att notera i det 12:e kapitlets 12:e vers: De gärningar som är en apostels kännemärken har också med all uthållighet blivit gjorda bland er genom tecken och under och kraftgärningar. Man kan nästan ana en retorisk touch här, där Paulus liksom ställer sig frågande kring hur det är med den saken bland de andra förkunnarna och ledarna, de som kommit efter honom till Korint, de som i bakgrunden vill utmana hans ställning som apostel. Nu kanske någon lyssnare undrar vad det är för slags kännemärken som Paulus hänvisar till. Det är inte plats i det här programmet för att redovisa det, men jag rekommenderar att du framförallt läser Apostlagärningarna, där du kan ta del av intressanta detaljer ur till exempel Petrus och Paulus liv. Efter det har du ett klarare begrepp av vad som menas med den apostels kännemärken. så vill jag gå över till Jakobs brev och ur den texten hämta en bild vilken har bäring mot det vi här diskuterar. Nämligen ett kraftskifte i en kristens liv. I det tredje kapitlet möter vi ett resonemang där Jakob vill förmå oss att förstå vikten av hur vi talar. Han fokuserar på tungan som begrepp och laborerar med tanken kring hur ett så litet organ kan vålla så mycket bekymmer i mänskligt liv. Åstadkomma så många konflikter, så ut så mycket förvirring, split, missförstånd och osämja. När han blickar mot djurens värld så inser han att vi har lyckats med att tämja många sorters djur. Det har vi klarat, men vi har inte klarat av att tämja vår egen tunga. Man kan bara hålla med honom om att det här är ett ganska märkligt förhållande. Dock, i vers 2 nämner han något väsentligt, något vi absolut inte får hoppa över när han säger: i många stycken felar vi ju alla. Detta vet Jakob med sig, en stor ledargestalt i den tidiga kyrkans historia. Det här är en beskrivning av även oss idag. Det är en utgångspunkt vi inte kan backa från. En benägenhet inom oss som vi alltid i alla generationer får kämpa med. Jakob finner det märkligt att vår innersta källa, det Bibeln kallar hjärtat, att den källan tycks nästan samtidigt kunna ge tre sorters vatten, både ett salt och ett sött. Dessutom ett bittert. I vers 11 frågar han retoriskt: inte ger väl en källa från en och samma åder både sött och bittert vatten? I vers 12 jämför han träd och deras respektive frukter samt lyfter fram ännu en vattenbild. Han konstaterar: mina bröder, inte kan väl ett fikonträd bära oliver eller ett vinträd fikon? Lika litet kan en salt källa ge sött vatten. De här bilderna använder han sedan för att beskriva tungans dubbelhet. Vilken ådra utgår den från egentligen? Hur kan ett organ som är så litet sätta så mycket ondska i rullning, där stora och omstörtande processer kommer igång, vilka kan snurra under lång tid och vålla mycket elände? Processer vilka sedan är nästan omöjliga att stoppa. För att beskriva var den här dolda ådran egentligen utgår från så väljer han nu bilden av eld när han relaterar den mindre eldens samband med den hejdlösa, okontrollerbara branden. Vi lyssnar till texten från verserna 5 och 6. Så är också tungan en liten lem och kan likväl berömma sig av stora ting. Betänk hur en liten eld kan antända en stor skog. Också tungan är en eld. Så som en värld av orättfärdighet framstår den bland våra lemmar. Tungan som befläckar hela kroppen och sätter tillvarons hjul i brand, liksom den själv är antänd av Gehenna. Jakob menar helt frankt att det är helvetets krafter som är i omlopp. Vi vet att lögner, halvsanningar, obalanserat och onyanserat framförande av tveksamma fakta, att allt detta i sin förlängning kan leda till oerhörda förluster av människoliv, egendom, miljöförstörelse, generationsöverfört lidande med mera, med mera. I de politiska megafonerna har då utropats hat och misstro under alla tider. Vi är så som fångna i tvångsmässiga upprepningsmönster. Behöver det alltid vara så? Måste vi delta i anläggandet av verbala skogsbränder? Nej, det anser jag inte att vi måste. Det finns andra vägar att orientera sitt liv efter. I den fjärde versen lyfter Jakob fram en vacker och förklarande bild när han lägger ut texten på följande vis. Ja, till och med skeppen som är så stora och som drivs av starka vindar styrs av ett helt litet roder åt det håll dit styrmannen vill. Låt oss för en stund låna det här motivet av Jakob och sätta oss själva i skeppets ställe. Det är alltså nu du och jag som representerar varsitt skepp. Vem är då styrmannen på det här fartyget? Har jag själv tagit över rodret för att efter bästa huvud navigera mig fram? Efter vindar som blåser från skiftande väderstreck och med varierande styrka. Nu när jag tagit över rodret, mot vilken hamn ska jag då navigera? Ska jag ta kurs mot någon okänd destination, följa andra skepp som verkar vara på väg åt ett visst håll? Har de upptäckt ett mål som jag ännu så länge är blind för? Om din och min inre kompass samtidigt snurrar runt i ett allt mer accelererande tempo så att nålen kastar hit och dit, ja, då är vi illa ute. Tänk om det är så ställt med kompassen på de andra skeppen och ditt skepp ändå följer deras kurs. Navigera efter stjärnorna fungerar ju inte om man saknar slutmål. Då får man bara hoppas att allt ordnar sig till slut. Att driva runt planlöst gläder ingen i det långa loppet. Vi kan inte heller tillsätta andra styrmän vilka för länge sedan tappat kursen och seglat vilse. Nej, det är ingen gångbar idé. Vilken glädje livet har en grupp vilsekomna seglare. De har förvisso varandra, men räcker det när vinden tillväxer mer och mer i styrka? Strax slits deras förtöjningar vid varandra isär och nödropen ekar utan svar. Nej vänner, alla ni som lyssnar, så kan vi inte ha det. Vi måste lyssna till det innehåll som Paulus framför i Efesierbrevets fjärde kapitel, den 14:e versen, där det heter: vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi behöver alltså överlämna vårt roder till en bättre styrman. En som vet vart han vill och som inte tappar kursen oavsett varifrån vinden kommer eller hur hårt det stormar. Den styrmannens namn känner vi väl till. Detta Jesus Kristus vi här talar om. När han styr vårt roder så slinter inte heller vår tunga så lätt, så ofta. Nej, ett kraftskifte har skett. Den inre ådran ger inte längre flera sorters helt olika vatten. Det bittra och det salta vattnet kan möjligtvis i stunder visa sig, men det söta vattnet är det som dominerar. Vi underblåser inte den lilla elden som leder till skogsbränder när vi tar del av och vidare för lögner, skvaller och förtal. Vi är inte heller länkade i en sådan kedja som är med och transformerar upp en medelstor brand till en ohejdbar katastrof. Skadeglädje har inget samband med andens frukter, om nu någon trodde det. Falska vittnesmål var med och förde Jesus till korset, det får vi aldrig glömma. Efter hans uppståndelse så betalar man pengar för att några ska sprida ut en annan historia kring vart hans kropp tagit vägen. Evangelisten Matteus skildrar dessa brutala och lögnaktiga förfaringsmetoder i sina slutkapitel. Vi vet att Mose får förmedla en sträng anvisning till oss människor från Gud själv. en evig livsregel som gäller genom alla tider, i alla kulturer och i alla sammanhang när följande ord överförs i andra Mosebok, det 21 kapitlet 16 vers, där det heter: du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Det sanna vittnesbördet om vår nästa hindras inte, som vi ser, även om det skulle vara ofördelaktigt för vår nästa. Men det falska är förbjudet. Om vi trycks av en tung visshet kring någon medmänniska, något vi behöver föra vidare, så måste vi alltid tänka ett varv till. Till vem för jag det vidare? Varför gör jag det? Hur viss och säker är jag om skeendet? Kan det jag för vidare leda till någon verklig förändring? Eller lägger jag bara bränsle på brasan istället för att släcka den? Kan det jag för vidare förhindra en framtida ännu större katastrof? Här måste vi pröva oss själva varje gång och luta oss mot den levnadsregel Paulus ger oss i Romarbrevets 11 kapitel och den 18 versen, där han uttrycker: håll frid med alla människor, om möjligt är, och så mycket som på er beror. Om möjligt och så långt det beror på mig. Där har vi något hållfast, något att stå på i dessa svåra sammanhang. Om kraftskiftet fått genomslag i våra liv, så är det min övertygelse att vi inte går vilse lika ofta i känsliga och svåra dilemman. Vi har då en guide, en rätt styrman på vårt skepp. En annan styrman som alltid navigerar skeppet rätt oavsett väderförhållanden, dålig sikt, turbulenta vindförhållanden och andra svårigheter är den helige ande. Det är inte en tillfällighet att Jesus själv benämner honom hjälparen. Jesus och hjälparen står aldrig i strid med varandra. De ligger aldrig i konflikt, kommer aldrig med motstridiga budskap till oss. De utgör inte en kluven källa som rinner upp från en grumlad åder. Om vi gör några korta nedslag i Johannes evangeliets kapitel 14, 15 och 16, så finner vi följande förklaringar. Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Det är som en skola där undervisningen hänger samman dag efter dag. Vidare möter vi följande försäkran. Dock, när hjälparen kommer som jag ska sända er ifrån fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Det anden vittnar om Jesus, det bär aldrig någonsin karaktären av ett falskt vittnesbörd. Den helige ande, den tredje personen i gudomen, beter sig inte så. Har inga som helst behov av att förvrida sanningen för oss, att få oss ur kurs. Något mer nära nog omskakande får vi också veta när det gäller hjälparen. Jesus framhåller: dock säger jag er sanningen. Det är nyttigt för er att jag går bort. Ty om jag inte gick bort, så skulle inte hjälparen komma till er. Men då jag nu går bort, ska jag sända honom till er. Det är snudd på chockerande att höra att det skulle vara nyttigt för oss att Jesus går bort. Vi ber ju ständigt runt hela vår värld, dag som natt, i enskilda och kollektiva sammanhang, att han ska komma till oss. Det gör han också, men det sker genom den helige ande. Av det första i det här sammanhanget att anförd bibelstället får vi veta att anden belyser historiskt, det vill säga bakåt i tiden, till det Jesus talat och lärt under den period av 3,5 år då han öppet träder fram inför världen. Men Jesus berättar också i en annan vers i ett av de här tre Johanneskapitlen att anden också ska undervisa oss om vad som väntar, alltså sådant som ligger framåt i tiden. I slutet av det 16 kapitlets 13 vers förklarar Jesus: han ska förkunna för er vad som ska komma. Vi behöver alltså inte sväva i fullständig ovisshet inför det tillkommande. Det här perspektivet gällande viss vetskap inför framtiden introduceras omedelbart efter Jesu himmelsfärd. Vi lyssnar till beskrivningen av Jesu himmelsfärd från Apostlagärningarnas första kapitel, verserna 9-11. När han hade sagt detta lyftes han inför deras ögon upp i höjden, och en sky tog honom bort ur deras åsyn. Och medan de skådade mot himlen under det han for upp, se, då stod hos dem två män i vita kläder. Och dessa sa: ni galileiska män, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himmelen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himmelen. Redan här vittnar anden i samstämmighet med vad Jesus tidigare har sagt. Så har det sedan fortsatt ända in till våra dagar. Kan det då finnas för tendenser inom oss, sådana som lägger sig i vägen för det så väsentliga kraftskiftet? En viktig aspekt är det som Bibeln kallar köttet, ett uttryck som i vårt svenska språk kan få oss att studsa till. Det är lätt att inom oss växer en envis hållning av att jag till varje pris ska kunna hålla det där i schack, vad det nu än är, så att anden får utrymme. Det är lätt att tänka, det där ska jag tämja med Guds hjälp och min egen viljestyrka. Något senare i livet kan vi så bli stående med besvikelse, konstaterande att det där som vi så gärna ville klara av, att det faktiskt inte gick så bra som vi hade hoppats. Låt säga att det är så att vi försökt besegra köttet med köttet. Det är ju självfallet ett omöjligt uppdrag. I Johannes 6 kapitel vers 63 säger Jesus: det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. De ord jag har talat till er är and och liv. Här tror jag vi behöver tänka ett varv till. Jag tror vi behöver förstå detta att köttet inte är till någon hjälp i just det här avseendet. Det är farligt för en kristen att tro att ekvationen för att erhålla andlig kraft är ett självpåtaget späkningsväsende där kroppen till varje pris ska tuktas. Vi måste besinna oss och inse att den kropp vi bär, den har vi fått av vår skapare att förvalta. Förvisso på rätt sätt, men aldrig i en anda av förakt och skadlig späkning. Paulus varnar för det här fenomenet i Kolosserbrevets andra kapitel, verserna 20-23, där han menar: om ni nu har dött med Kristus och så blivit frigjorda ifrån världens makter, varför låter ni då alla handa stadgar läggas på er? Liksom levde ni ännu i världen. Det ska du inte ta i, det ska du inte smaka, det ska du inte komma vid. Och detta när det gäller ting som alla är bestämda att gå under genom förbrukning. Allt till åtlydnad av människobud och människoläror. Visserligen har allt detta fått namn om sig att vara vishet, eftersom där i ligger ett självvalt gudstjänstväsende och ett slags ödmjukhet och en kroppslig späkning. Men ingalunda ligger där i en viss heder. Det tjänar endast till att nära det kötsliga sinnet. Här får vi raka besked. Han beskriver för oss några komponenter ur relationen Gud och människa som gestaltas i ett uttryck där människan själv har skapat villkoren för sin tillbedjan av den högste, sin vandring med den högste. Inom kristenhetens historia finns det exempel på asketism, botgöring och fromhetsövningar som gått för långt. Ett kriterium på för långt gången fromhet är när människan vill bli sedd, observerad och erkänd som verkligt from av det hon dagligen har i sin närhet. Det här är inte ett verk av anden utan av köttet. Det till och med matar det köttsliga sinnet, vilket Paulus också säger i det ovanstående. Detta matande eller närandet av det köttsliga sinnet lägger sig naturligtvis i vägen för den livsnödvändiga kraftväxling vi här talar om. När det kommer till fasta, något Jesus själv praktiserade och dessutom påbjöd sina följare att gå in i vid vissa tillfällen i livet, så lägger han samtidigt med en varning för att framställa sin fasta i det offentliga ljuset. Han säger i Matteus evangelium, det 6:e kapitlet, verserna 16-18: och när ni fastar, då ska ni inte visa en bedrövad uppsyn som skrymtarna gör, vilka vanställer sina ansikten för att bli sedda av människorna med sin fasta. Sannerligen säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj då ditt huvud och tvätta ditt ansikte för att du inte må bli sedd av människorna med din fasta, utan endast av din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Nej, ett konstlat och självvalt gudstjänstväsende utfört bara för att vinna respekt och något slags gott omdöme bland andra, det håller inte. Ett sådant liv är kraftväxlingen inte möjlig. Tidigare i det 6:e kapitlet talar Jesus också om ett rätt sätt att ge gåvor samt ett rätt sätt att be. Som kontrast till detta tar han upp felaktiga exempel, sådana som inte leder till att fadern belönar oss. Kära lyssnare, vem av oss vill leva så? Det tror jag inte någon av oss vill, särskilt inte som Jesus har varnat för det. Vi kan väl lämna Matteus 6:e kapitel genom att ta del av de mäktiga inledningsorden i vers 1. Ta er tillvara för att öva er rättfärdighet inför människorna, för att bli sedda av dem. Annars har ni ingen lön hos er fader som är i himlen. Vilka ord! Det är alltså lönlöst i ordets rätta bemärkelse att leva ett sådant kristenliv. Tre gånger i kapitlet, efter att ha beskrivit dåliga exempel kring givande, bön och fasta, säger Jesus: de har fått ut sin lön. Vad kan den lönen bestå av, redan utbetald? Ja, kanske ett visst anseende bland människor, en viss respekt från andra. Dock är det värt det priset att förlora sitt liv i en religiös låtsasvärld omgiven av kulisser man själv hela tiden måste hålla i för att inte ska falla ner över en och blottlägga hur eländigt allt egentligen är. Förmodligen träffar man likasinnade under vägen och så uppstår grupperingar där man rent av kan tävla med varandra i rättfärdighet utan att någonsin vara i närheten av den. Lagiskhet och livlöshet blir följden. Så märkliga ting kan alltså köttet åstadkomma. Om vi kort återvänder till en bibeltext vi nyss läste, den från Johannes 6 kapitel och vers 63, så minns vi att Jesus sa att det är anden som ger liv och att köttet inte är till någon hjälp. Han fortsätter med att berätta för oss att det ord han talar till oss är ande och liv. Här sker begynnelsen av kraftväxlingen. Det är Jesu ord, livets bröd, som han vid något tillfälle kallar sig, som omvandlar vårt inre, tänder det till en brand för Jesus skull. Vi måste naturligtvis låta den processen ske med oss. När vi äter av det brödet så har vi exponerat oss för himmelrikets krafter. Kraftväxlingen sker enligt ett tidsförlopp himmelen förskriver för oss var och en och efter den intensitet himmelen medger. Hur ska vi då tänka om oss själva och hur ska vi agera? Det är inte helt enkelt att vara människa. Från inledningen av programmet drar vi oss till minnes att Jakob skriver: i många stycken felar vi ju. Ja, så är det. Det vet vi av bister erfarenhet. Men Paulus ger oss goda råd i Romarbrevets 12 kapitel, verserna 3-8, där jag plockar några fina korn. Vi ska inte ha allt för höga tankar om oss själva. Det är bättre att tänka blygsamt i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Vidare att vi är lemmar i en och samma kropp, Kristi kropp, men att vi i den kroppen inte har samma uppgifter. Uppgifterna är så fördelade att vi är lemmar varandra till tjänst. Gåvorna skiljer sig åt, allt efter den nåd som blivit oss given. Det sägs till exempel att den som fått profetians gåva, att den personen ska bruka gåvan efter måttet av sin tro, varken mer eller mindre. Den som delar ut gåvor ska göra det med gott hjärta. Den som utövar barmhärtighet ska göra det med glädje. Vi är alltså lemmar i Kristi kropp. Vi har fått olika mått av tro och nåd oss tilldelade. Vi ska agera i överensstämmelse med det måttet. Ja, så säger faktiskt aposteln Paulus. Låt oss då göra så. Under det att vi ger akt på varandra. På så sätt går Kristi kropp i takt med sin samtid och omvärld. Aldrig deltagande i världens synder. Nej, istället sprider den ett salt omkring sig. Ett salt som inte finns att få tag på någon annanstans. Kroppen sprider dessutom en väldoft omkring sig. En väldoft som inte utgår någon annanstans ifrån. Det kommer hända att vi felar. I det ska vi minnas möjligheten att börja om, både som individer och kollektiv. Vi rättar på nytt våra liv efter Kristi exempel, äter på nytt livets bröd, blir så att säga mätta på rätt sätt och går vidare. Köttet skulle alltså kunna beskrivas som en tendens inom oss som ibland hindrar Guds tankar och planer att nå sin fullbordan genom oss. Ursprungsplatsen för den här tendensen ligger säkerligen i vår fallna natur, där vår vilja glider ur fas med den högstes vilja, där vår vilja tar över rodret. Kanske märker vi det inledningsvis knappt själva, men efter ett tag känner vi att något är fel. Vi vandrar i egen kraft och räcker inte till. Andens gåvor kan fortsätta att manifestera sig, men frukterna försvinner. Bibelordet berättar att det är möjligt att bedröva den helige ande. Vi är inte längre förbundna med stammen så som vi borde vara. Den kraftväxling vi en gång upplevt har glidit tillbaka. Andra krafter spelar med oss. Rodret är omlagt. Kanske vet vi inte riktigt hur det gick till, men vi känner att livet skaver. Vi får akta oss att sänka ner den mänskliga kroppen i en diffus skuggvärld som bara är ett besvär, ett bekymmer, ja rent av som ett permanent hinder i Guds verk. Det är bättre att vi tar till oss och lever i kung Davids stora glädje när han utbrister i psalm 139, verserna 13 och 14. Ty du har skapat mina njurar, du sammanvägde mig i min moders liv. Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl. Under ett antal år av mitt yrkesliv har jag varit verksam som vårdlärare. Vid flera tillfällen i anatomin har vi då kommit fram till att förklara och beskriva 9-10 vävnadstyper i vår kropp. Tänk att vi talar om vävnader, mycket nära det David uttrycker. Vi är sammanvävda du och jag efter en tidlös design i en organism med makalös komplexitet, fantastisk slitageförmåga, egna självläkande system, sinnesorgan med vilka vi samspelar med vår omvärld, med mera, med mera. Skulle vi förakta en sådan Guds gåva, en bild bland många, vilken belyser skaparens intelligens, kärlek och oöverträffade förmåga att skapa ur intet? Nej, den hållningen kan vi givetvis inte ha. Slutligen vill jag återge ett avsnitt från Apostlagärningarnas 8:e kapitel där vi särskilt ska fokusera på lärjungen Filippus. Det finns några gestalter med det namnet i vår bibel. Här handlar det om den Filippus som blev vald till diakon efter det att apostlarna frånträtt den uppgiften. 7 män valdes till denna uppgift. Filippus var en av dem. Det fanns vissa kriterier som apostlarna ställde upp innan valen utfördes. Det skulle vara en man med gott vittnesbörd om sig, full av ande och vishet. När de 7 var utvalda så bad apostlarna för dem. Det här kan du läsa om i Apostlagärningarnas 6:e kapitel. När vi sedan på nytt möter Filippus i det 8:e kapitlet så arbetar han mer ensam till följd av en svår förföljelse som utbrutit mot de troende i Jerusalem. I vers 26 berättas att en Herrens ängel visar sig för honom och att han får en uppmaning om att vid middagstid bege sig till den väg som leder ned från Jerusalem till Gaza. Ängeln förklarar att vägen kommer vara tom på folk. Filippus lyder och går iväg. Där får Filippus syn på en vagn i vilken det sitter en förnäm herre. Den man med hög rang i sitt hemland Etiopien. En hovman vid drottning Kandatses residens. Han hade förtroendet att sköta drottningens skattkammare, ingen liten uppgift. Nu är han på hemväg. Han har varit i Jerusalem för att tillbe. Han sitter och läser profeten Jesaja när anden säger till Filippus: gå fram och närma dig till denna vagn. Filippus skyndar fram och frågar: förstår du vad du läser? Hovmannen svarar: hur ska jag kunna förstå det om ingen vägleder mig? De läser en text tillsammans ur Jesaja bok och Filippus lyfter för hovmannen fram evangeliet om Jesus. Hovmannens hjärta öppnas och när han får syn på ett vatten vid sidan av vägen så ber han Filippus om att få bli döpt. Båda männen stiger ner i vattnet och hovmannen blir så döpt. Sedan sker något märkligt. När de stiger upp ur vattnet så rycker anden bort Filippus. Han försvinner framför hovmannens ögon. Texten berättar att hovmannen fortsätter glad sin färd. Vi får nog utgå ifrån att han hade mycket att berätta när han kom hem till Etiopien. Senare blir Filippus återsedd i staden Asdod. Vi kan gott stanna en stund inför det här skeendet. Vi ser att när ängeln inledningsvis talar med Filippus så finns det inga aspekter kring det kroppsliga, om vi nu skulle välja att tolka begreppet köttet rent bokstavligt. Det finns inget som nödgar att han först måste rena sig. Hans herre och mästare Jesus har ju redan sagt i Johannes 15:3, ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Filippus får vackert gå på sina egna fötter ut i Gazavägen. När sedan andra flyttar på Filippus så sker naturligtvis även det i kroppsligt motto. Han syns ju senare och blir igenkänd i Asdod. Här förs inga diskussioner om köttets fördärv eller att det just här skulle stå i vägen för ett andligt verk. Nej, Filippus upplever allt det här i fullt kroppsligt motto. Vi kan inte med våra ord till fullo förklara det, men sett med trons ögon är det inte uppseendeväckande att vår himmelske fader förmår sådant. I Filippus liv har kraftskiftet verkligen skett. Må det ske också hos oss. Du har lyssnat till Radio Malmbäck, en del av Höglandets närradio, som går under benämningen program 5 och sänds på 103,9 MHz. Jag som producerat programmet heter Mikael Lägermo. Tack för att du tagit dig tid att lyssna. Jag hoppas att vi hörs i etern vid något annat tillfälle. Den musik vi har hört i det här programmet är komponerad av den välkände estniske kompositören Arvo Pärt. Det första stycket vi hörde heter Cantate Domino och det andra Agnus Dei, hämtat från en skiva, Arvo Pärt, som han har kallat Berliner Messe, Magnificat Summa.